Hej och välkommen till Hallå Folkhälsan. Idag ska vi tala om genetik och mitt namn är Simon Granroth. Idag har vi två erfarna forskare från Folkhälsans forskningscentrum. Anna-Elina Lehesjoki som är professor i medicinsk genetik och direktör på Folkhälsans forskningscentrum. Välkommen.
Tack, trevligt att vara här.
Och så har vi Juha Kere, professor i genetik vid Karolinska institutet och gruppledare vid Folkhälsans forskningscentrum. Välkommen.
Tack ska du ha.
Jättekul att ni kunde ställa upp. Ni är ju två väldigt erfarna forskare och har en lång karriär bakom er. Skulle ni vilja berätta lite om hur ni kom in på det här fältet och vad ni har arbetat med under åren?
Det är egentligen 40 år sedan jag kom till folkhälsa. Jag var medicinstuderande och var jätteintresserad av genetik. Och sen kontaktade jag professor i medicinsk genetik, professor Albert de la Chapelle, och frågade om jag skulle kunna göra mina fördjupande studier under hans handledning. Och så började det därifrån. Jag hade ett projekt som var cytogenetik, så att vi forskade i kromosomer av människan. Och när den blev färdig och jag blev färdig läkare, så började jag göra min doktorsavhandling under Alberts handledning. Och det var på hemofili. Och sen senare jobbade också som postdoc i hans grupp och började forska i epilepsi. Mm.
Jag var redan färdig läkare när jag kom i kontakt med Albert de la Chapelle och det här. Då hade jag jobbat för ett halvt år på Finlands Röda Korsets blodtjänst i HLA-laboratoriet, där man gjorde genotypningar för njurtransplantationer och sådana saker. Så jag tänkte, där började jag tänka på att genetiken låter väldigt intressant egentligen. Och när medicinsk genetik och klinisk genetik var liksom ganska nya saker och det var väldigt få intresserade i det, så fick jag en assistentläkartjänst hos Albert då, 85 när jag kom till det här institutionen, och sen blev jag också på en gång en ung forskare vid Folkhälsans genetiska institut. Då.
Och ni har ju båda jobbat med Albert och han har varit väldigt betydelsefull för era forskarkarriärer helt tydligt. Vem var han? Han var ju en väldigt prominent personlighet i Folkhälsans historia.
Han var ju den första forskaren som ledde Folkhälsans genetiska institut som grundades år 1962. Och han hade just blivit själv färdig med sina doktorandstudier och medicin- och kirurgidoktor och ledde sedan institutet och forskade först med kromosomer. Det var cytogenetik som var populärt då. Och så småningom, han var ju jättedynamisk och intresserad av allt inom genetik och medicinsk genetik speciellt. Och tittade utåt och när det blev möjligt att börja forska på DNA-nivå, på den molekylära nivån, så reste han också utomlands för att lära sig nya metoder och hämtade dem hem till Helsingfors och Folkhälsan och Helsingfors universitet. Och då när jag sen började min doktorsavhandling 1985 samtidigt med Juha, så var det möjligt redan att forska på DNA-nivå av olika saker.
Så det här, det var ju en överraskning. Alltså Helsingfors universitet var då ganska framåtblickande i början av 70-talet. De beslöt att grunda en professur i medicinsk genetik. Och sådana professurer var inte så vanliga ens i Europa då. Men då blev Albert som en överraskning, som en svart häst, vald till den första professorn i medicinsk genetik. Och ledde faktiskt fältet väldigt framgångsrikt framåt, som Anna-Elina berättade, i årtionden, ända till hans pensionering. Men efter det blev han inte pensionerad utan flyttade till Amerika, USA och fortsatte.
Ja, det var egentligen 1974 då han blev vald till första professor i medicinsk genetik i Finland. Och det var tack vare den forskning som han hade gjort inom folkhälsan, på Folkhälsans genetiska institut, att folkhälsan hade gjort möjligt för honom att forska i de saker som han var intresserad av. Och om det skulle inte ha varit folkhälsan, så skulle det kanske inte varit Albert som skulle ha varit den där första professorn.
Så på folkhälsan finns det egentligen väldigt långa anor av genetisk forskning, och man har också varit ganska framåtblickande genom tiden. Det har varit modernt och nästan pionjärande, kan man säga.
Ja, det är nog sant att det att folkhälsan överhuvudtaget har forskningsverksamhet, den har utgångspunkt redan för över 100 år sedan då man grundade folkhälsan. Vi fyllde just som organisation 100 år och då skrev man den där ändamålsparagrafen som ändå ännu används idag också. Och där var det där tanken att man ska all den hälsofrämjande verksamhet som man gör inom folkhälsan, att det ska ha utgångspunkt i vetenskaplig kunskap och forskning också. Men det tog ganska länge sedan innan man riktigt började ha egen forskning. Man delade ut pengar för forskare under 50-talet och så. Men tack vare testamentet av folkhälsans första ordförande, professor Ossian Schumann, som han i sitt testamente han lämnade förmögenheten till folkhälsan och skrev i testamentet att en del av förmögenheten ska användas för att inrätta ett svenskt institut för teoretisk och tillämpad ärftlighetsforskning. Men det tog sedan ganska många år, till början av 1960-talet, då man sedan grundade institutet, så som jag redan tidigare berättade. Och det var arbetade ledamot professor Bertil von Bunsdorf som var central i det här initiativet. Och det var på grund av hans initiativ så att det blev sen Folkhälsogenetiska institut.
Och det här har nu utvecklats till det som kallas för Folkhälsans forskningscentrum idag, som är en ganska stor organisation. Men genetiken anses ju ha fått sin grund med munken Mendel, som för flera hundra år sedan höll på med sina växter i trädgården och luska ut hur ärftlighet, lite grunderna i hur ärftlighet kan tänkas fungera. Och det här gör vi idag på väldigt annat sätt. Så hur forskar man, vad är genetik egentligen? Hur ser vi på det idag?
Genetik är en ganska stor vetenskapsgren inom biologi och den i princip forskar i att hur olika egenskaper i en organism nedärvs och hur genomet av en organism är uppbyggt och hur den fungerar, hur den variation det finns i det. Jag vet inte hur man på ett riktigt sätt, men jag kanske det här är vad genetik är i grunden, men sen kan man forska i genetik på många olika sätt. Man pratar om cytogenetik, molekylärgenetik, populationsgenetik. Nu för tiden pratar man också om genomik, att man kan på en hela genomt omfattande sätt forska i genomet.
Förutom Mendel som då liksom forskar på växter och blommor och så vidare, så andra viktiga fynd i genetikens historia är naturligtvis det att man tog fram, eller man kunde förstå strukturen av nukleinsyror. Och nukleinsyror, alltså DNA som står för deoxyribonukleinsyra, så då, det är liksom ärftlighetens substans. Det är liksom instruktioner som där man skriver hur celler ska fungera. Och det är grunden till alla organismer, allt levande i världen, så har DNA liksom som substans som ger instruktioner till celler. Och det här, det var ju Watson, Crick och Wilkins som publicerade en artikel där de hade förstått liksom DNA-struktur. Och det är egentligen det fyndet som börjar den här långa och utvecklingen av molekylär genetik sen. Efter det så kunde man på molekylär nivå förstå funktionerna av generna. Och det här, det som är viktigt är att metoder har utvecklats över årtionden, så att nu för tiden är det till och med möjligt att läsa gener eller hur gener uttrycks eller hur gener fungerar i enstaka celler. Alltså man kan läsa vilka gener är på och vilka gener är av i bara enstaka celler från blodet eller från hjärnan eller från muskler eller andra vävnader. Så det har blivit jättespännande.
Jag föreställer mig att genetik eller ärftlighetsforskning tidigare har baserat sig främst på kliniska fynd, klinisk forskning. Alltså det att vi någonting som vi kan se eller ta i eller mäta nästan för hand är någonting som vi har bokfört och sen fört statistik på och sen luska ut hur det nedärvs. Men nu, i och med molekylärgenetiken, så kan vi alltså titta på de beståndsdelarna som finns i vår genmassa och i våra celler och se hur det fungerar och vilka egenskaper de här associeras med, alltså hur de, vad de har för samband. Och på det sättet kan vi identifiera enskilda gener rent av, som vi sen kan bestämma att påverkar den här egenskapen hos en människa eller en organism på det här sättet. Så hur fungerar egentligen gensekvensering, eller hur får vi in dit och tittar?
Ja, det är en utveckling av olika metoder, men liksom en metod som fortfarande används var upptäckt av Fred Sanger i England, där grundidén är den att man använder enzymer som man kan kunna rena ut från bakterier. Mm-hmm. Och med hjälp av dessa enzymer så låter man liksom kopieringen av DNA-molekyler liksom ske i en teströr. Och sen där kan man göra att man har vissa färger motsvarande de här fyra olika baser som är liksom de här grundbokstäver i DNA. Alltså koden. Precis, koden består ju av fyra olika bokstäver som kemiskt kallas för adenin, guanin, cytosin och tymidin. Och de här ATCG, det är de som vi använder för livets bokstäver så att säga. Och det här nu i dagens forskning eller i dagens metodik så gör man så att man kan på en liten glasyta ha 10 000, om inte 100 000-tals små prickar där man låter dessa reaktioner och ske, och sen med hjälp av mikroskoptekniker så kan man läsa de här olika färger på 100 000-tals reaktioner samtidigt. Och då den här metoden kallas för massivt parallell sekvenseringsmetod. Och med det så har priset på sekvenseringen kommit ner till ungefär 1 000 euro för att läsa en människans hela genom.
Hela genomen.
Precis.
Och det här är ett sätt som tillåter oss att se de enskilda beståndsdelarna av DNA och bestämma vad en gens kod är.
Så är det. Och det, jag skulle kanske kunna tillägga här också att hur stort vårt genom är, att det är 3 miljarder basbar. Att det är jättemycket information. Att man har, i något kedja har man jämfört med det, att det är så mycket text som man har i 800 biblar.
Oj.
Tillsammans. Och att man kan läsa det från en hela genomet på en ganska kort tid och ganska billigt nu för tiden. Och det som vi sen gör i vår forskning är att vi försöker förstå den där variation som finns mellan människor i våra genom. Att hur den bidrar till hur vi ser ut kanske, men kanske mera nu i det här medicinsk-genetisk forskning, att hur den bidrar till det är hur vi insjuknar, i vilka sjukdomar vi insjuknar. Om det är en enskild mutation i en gen som kodar för ett visst protein, så kan det leda till en sällsynt allvarlig sjukdom. Eller sen överhuvudtaget den där variationen, att hur den ökar risken för att insjukna till en vanlig sjukdom.
Så genetiken, vårt DNA och hur våra kroppar läser av det är det som bestämmer egentligen hur vi kommer att se ut och många, många andra egenskaper. Men hur är det då med mera så här sociala egenskaper, som till exempel hur extrovert man är, eller kan man tala om intelligens och sånt här, att hur kan vi skilja mellan vad som är genetiskt kodat och vi inte direkt kan påverka, och vad som beror på omgivningen och uppväxtmiljön?
Jättebra, det är en jättebra fråga. Men innan vi tänker på det så måste vi förstå att förutom att vi har skillnader så är egentligen över 99,7% av våra genom precis likadana mellan individer. Alltså vi har precis samma kod förutom en bråkdel av 1%. Och den här bråkdelen av en procent är den som leder till skillnader mellan individer på genetisk nivå. Men förutom de här likheter och skillnader, alltså variationen på genetisk nivå, så finns det två andra faktorer som påverkar våra liv. Och den som är ofta citerad och väldigt väl känd som en faktor är ju miljön och miljöpåverkan och våra levnadsvanor och så vidare, vad vi äter och så vidare, och blir vi solbrända allt för ofta och så vidare. Men man glömmer ofta att det finns en tredje faktor som är också jätteviktig, alltså lika viktig som gener och lika viktig som miljön, och det är helt rent av chansen. Alltså slumpen, slumpmässiga saker. Och låt mig ge några exempel. Så enäggstvillingar har ju precis samma gener.
Mm.
Och de ser, som alla vet, så ser enäggstvillingar eller monozygota tvillingar, de ser jättelikadana ut. Men om man tittar på deras ögon, alltså den här färgade delen iriset i ögat, Så då, de är olika mellan enäggstvillingar till och med. Och orsaken till det är helt enkelt det att när de här små muskelceller i iriset, när de fattar beslut under fosterutvecklingen, alltså på vilket sätt grenar de och åt vilket håll, så då blir det är slumpmässiga beslut. Det är slumpen som spelar en stor roll där. Ett annat exempel är ju cancer. Cancer är ju en sjukdom som blir allt vanligare med ökande ålder. Och orsaken till cancer är i flesta fall, i över 90% av cancerfall, är orsaken mutationer. Och mutationer är helt slumpmässiga förändringar i enstaka cellernas genom som leder till att celler förlorar kontrollen över att hur de ska dela sig.
Och när de ska dö.
Och när de ska dö, precis, just så. Och sen när den här kontrollen har förlorat, så har vi en nivå till av kontroll, och det är immunförsvaret. Alltså immunförsvaret celler försöker att ta bort dessa förändrade som maligna celler. Men det lyckas inte alltid. Och då kan en tumör utvecklas. Men tumörutvecklingen är i allra flesta fall så helt grundad på slumpmässiga mutationer i arvsmassan. Och det här, det är ett typiskt exempel för att slumpen, chansen, betyder, har en stor roll i livet.
Och en orsak att ålder är en bidragande riskfaktor för cancer är ju det att ju mer tid, desto större chans för slumpen att ske, så att säga.
Helt rätt. Absolut på det sättet.
Så vi har slumpen och vi har mutationer, men vi har också andra saker som påverkar vår genetik. Vi talar om epigenetik. Vad är det egentligen? Det har varit på tapeten ganska mycket på sistone.
För ungefär 15-20 år sedan så började vi titta på astma som en vanlig sjukdom. Mm. Och då hade vi idén att när astma håller på att bli allt vanligare i populationer. I Finland blir astma ju hela tiden lite vanligare. Och sen funderar vi att, men gener förändras inte alls så snabbt. Så tänkte vi att kanske kunde vi hitta en förklaring i epigenetiken. Alltså epigenetiken är en kemisk förändring som inte påverkar själva den genetiska koden i celler, men påverkar hur gener kan uttryckas från genomet. Och då tänkte vi att kanske har miljön en stor påverkan, en epigenetisk påverkan på genomet.
Mm-hmm.
Och då samlade vi in prov från astmatiker, unga astmatiker, barn och friska individer och började titta på deras blodcells epigenetiska profiler. Och det blev egentligen en stor överraskning då, att astmatiker och friska inte hade så stora skillnader i epigenomet, så att säga, i de här epigenetiska markörerna. Utan vi istället hittade att det är faktiskt på det sättet att olika celltyper i blodet har sina egna epigenetiska profiler. Och då började vi förstå att epigenetiken spelar en stor roll i cellernas differentiering. När vi har celler som har olika funktioner i kroppen, till exempel vissa vita blodkroppar som heter lymfocyter, så de producerar ju antikroppar. Mm-hmm. Och det beror på gener som heter immunoglobuliner. Mm. Men immunoglobulingener används inte alls av andra typer av vita blodkroppar som kallas för granulocyter till exempel. Och de här granulocyterna är de celler som attackerar bakterier först om sådana kommer in i kroppen. Så att olika vita blodkroppar har helt olika metyleringsmönster. Och det beror helt enkelt på det att hur dessa olika vita blodkroppar använder sina, de har ju samma gener, men de använder de här generna på olika sätt. Och där är epigenetikens roll.
Den här metyleringsprocessen är egentligen vilka delar av genomet i en vävnadstyp eller i en cell stängs av för att den ska kunna göra just sin funktion och inte någon annan funktion.
Precis, precis. Alltså levern behöver ju metabolisera och det här använda gener som används för att få fram energi och så vidare och det här liksom processera mat som vi äter och så vidare. Men det gör inte vita blodkroppar. Vita blodkropparnas roll är helt enkelt att försvara oss. Och sen hjärnceller har igen helt andra funktioner där. Där har vi signalering mellan hjärnceller och elektriska signaler som vi använder för att tänka och så vidare. Och sen muskelceller har igen helt andra funktioner. De måste kunna krympa sig och liksom på det sättet så göra det möjligt för oss att röra oss och så vidare. Så olika celltyper har olika funktioner, men det är jätteviktigt för cellernas kontroll och ekonomi. Att de stänger av permanent sådana gener som de inte mera kommer att behöva. Mm. Vita blodkroppar behöver aldrig samma gener som muskelceller.
Mm. Men det här är liksom en till sak som vi kan undersöka, som vi kan se. Och det här tillåter oss att leta efter fel i olika sjukdomar på nya sätt och på flera nivåer. Vi tittar inte bara på hur genomet ser ut, vi tittar också vilka delar som är aktiva och vilka delar som är avstängda. Det kan se olika ut i olika vävnader och celler och så här. Men gentester, det säljs gentester för allmänheten nu för tiden. Man kan se sitt arv, det påstås att man kan se varifrån ens förfäder kommer, vilka världsdelar och så här till exempel. Och jag förstår att det här kan vara intressant att ta reda på, eller till exempel att få veta om man ligger i en riskgrupp för att utveckla någon viss sjukdom. Så här säljs också. Är det här liksom någonting som man kan ha nytta av som person?
Ja, det är kanske lite mer komplext än vad man ofta brukar säga. Till att börja med så stämmer det att vi kan ju liksom leta efter våra släktingar och till och med vilken del av världen vi kommer ifrån. Och det beror på att de små genetiska skillnaderna, alltså som motsvarar bara en bråkdel av 1%. Så vi har olika profiler av den variationen i olika delar av världen. Så att på det sättet kan man kolla om man kommer från Afrika eller från Australien eller från Europa eller till och med från vilken del av Finland kommer man. Mm-hmm. Ifrån. Så variationen räcker till en sån resolution kan man säga. Men sen tänk på det att du har en befruktad äggcell. Mm-hmm. Äggcellen är den största cellen i kroppen och när det ska bli ett barn till så befruktas äggcellen av en spermcell. Kan du tänka dig att om du skulle titta på den här äggcellen, befruktade äggcellen, tror du att du kunde förutse vilken sjukdom kommer det här barnet att få när han eller hon är 50 eller 60 år gammal?
Intuitivt skulle jag säga nej, men med tanke på den kunskapen jag just har fått om allt som möjligtvis kodas i genetiken så skulle jag säga kanske ja. Vi kan kanske se vissa saker och förutspå med överraskande noggrannhet, skulle jag tro.
För mig som har nu varit i vetenskaplig forskning för några årtionden och har också tänkt att om vi skulle kunna läsa genomet väldigt noggrant så skulle vi kunna kunna förutse. Det som är nu viktigt att förstå är att hela genomet, hela arvsmassan finns redan i den befruktade äggcellen.
Mm.
Det blir ingen förändring alls till medelåldern eller ålderdomen.
Mm.
Förutom att vi kan få cancer, vi kan få mutationer
som beror på slumpmässiga mutationer.
Mm. Som du säger så intuitivt har jag väldigt svårt att tro att man kunde, om man kunde läsa Excellens genom, så skulle man kunna förutsäga att det här blir en man som får hjärtinfarkt i 50 års ålder.
Mm.
Det har blivit nästan mytiskt att att forskare tror på att man kunde förutse det på det här sättet. Men det stämmer inte alls.
Mm. Vad tänker Anna-Elin om det här?
Jag är delvis av samma åsikt som Juha, men man kan ju förutse sällsynta sjukdomar, mutationer i gener som man vet är kopplade till en sjukdom. Och man kan läsa från den befruktade äggcellen redan och titta specifikt på det här. Men att sen att förutse om man insjuknar i hjärtinfarkt eller någonting annat som en folksjukdom, det tror jag inte.
Så man kan kanske säga att sådana här allmänna gentester som säljs, där som de kan vara intressanta att titta på, så har man kanske inte egentligen någon medicinsk nytta av dem som individ.
Ja, alltså ett exempel är det att man har nu tittat på till exempel hjärtinfarkt, är ju en viktig folksjukdom. Och där har man tittat på risker och nu i stora internationella studier. Till exempel finns en studie i Finland och sen andra motsvarande studier i Storbritannien och i Japan och så vidare. Så har man tittat på hjärtinfarktrisker. Och där har man kunnat konstatera att om man tittar på en så kallad polygenisk risksiffra, riskscore, PRS som det kallas. Så det här, den genetiska risken i den 5% av de som har högsta risk för hjärtsjukdom. Alltså högsta 5% genetiska risken för hjärtsjukdom, hjärtinfarkt, motsvarar ju samma risk som är om du röker överhuvudtaget.
Just det.
Om du överhuvudtaget röker.
Så i sådana här folksjukdomar som ofta är multifaktoriella, alltså de beror på flera saker än en gen eller ett beteende eller en vana, utan det är många saker som spelar in i den här risken. Men sen har vi till exempel sällsynta sjukdomar som folkhälsan forskar ganska mycket i, som kan bero på så lite som en gen kanske. Stämmer det här?
Ja, det kan vara att det är en bas i en specifik gen som förändras och leder till en jätteallvarlig sjukdom. Och de kan man läsa redan från den befruktade äggcellen. Och det egentligen används också i så kallad preimplantationsdiagnostik. Om man har en familj där man föds ett barn med en allvarlig sjukdom och sen föräldrarna inte vill ta risken i nästa graviditet mer. Att de har egentligen två alternativ, att de kan börja graviditeten och sen under graviditeten forska om det fostret har också samma sjukdom eller inte. Eller sen kan man också göra redan det preimplantationsdiagnostik, att man gör en in vitro fertilisation och sen tittar om man har det där felet som det där första barnet har.
Vad är egentligen vad räknas som en sällsynt genetisk sjukdom?
En sällsynt sjukdom definieras på det sättet att den förekommer hos högst 5 per 10 000 individer.
Mm-hmm.
Många sällsynta sjukdomar är jättesällsynta. Det kan finnas i världen kanske, eller man har diagnostiserat i världen kanske en handfull av patienter med en sällsynt sjukdom. Men det är jättemånga i antal. Att man har estimerat att det finns kanske 8 000 olika sällsynta sjukdomar. Så att när man räknar dem alla ihop, de där patienterna med en sällsynt sjukdom, så är det ungefär 6% av befolkningen som drabbas av en sällsynt sjukdom. Att som en grupp är de vanliga.
Just det.
Och de är många gånger de är allvarliga och livsvariga, så att det är en stor tyngd för familjen och också för samhället.
Så en av 20 globalt sett har en sällsynt sjukdom,
ja,
6%
ja.
Det blir ju mitt i allt ganska mycket.
Det blir mitt i allt ganska mycket, men som en enskild sjukdom kan vara jättesällsynt.
Just det. Så hurdana sjukdomar, sällsynta sjukdomar forskar vi på folkhälsan?
No, vi forskar i ganska många olika sällsynta sjukdomar, många olika kliniska specialiteter som till exempel neurologiska sjukdomar, vi har neurometabola sjukdomar, vi har epilepsi, sällsynta bensjukdomar, skelettsjukdomar och muskelsjukdomar.
Hur gör man sån här genetisk forskning i sällsynta sjukdomar? Vad är det man gör och hur hittar man det vad man ska undersöka?
Man gör det på det sättet att man, utgångspunkten är alltid en patient eller en familj där det finns en sjukdom. Och sen drar man från de här patienterna blod och extraherar DNA och sen läser man igenom hela genomet, hela arvsmassan. Man läser för att se att vilka är den där ordningsföljden av de där basbarerna.
Och sen, jag har alltid undrat hur det fungerar. Är det någon människa som sitter där och tittar eller är det ett datorprogram?
Det är ett datorprogram.
Som får en kod.
Ja, och det vanligtvis är det hos sällsynta sjukdomar nu för tiden ännu börjar man med det att man läser igenom så kallad exom som bara är en högst 2% av hela genomet som den del av genomet som kodar för proteiner eftersom de flesta mutationer finns just hos sällsynta sjukdomar just i de där delarna av genomet. Och sen när man läst så som Juha berättade att hur man läser igenom eller kan bestämma den där strukturen av genomet så sätter man det in i ett datorprogram som sen jämför patientens genom mot stor mängd av data som finns i databasen redan. Och sen med så kallad bioinformatisk analys kan man sen se att i vilka gener finns det variationer. Och sen om man lyckas så kan man hitta att man har variation i en viss gen som man vet redan att är kopplat till en sällsynt sjukdom.
Så vi har det här sample-genprovet på sätt och vis som vi har tittat på. Och sen jämför vi det med tusentals andra genprover från människor som inte har den här sjukdomen. Och sen tittar vi hur de skiljer sig.
Ja. Och sen om man nu försöker hitta en helt ny gen så vanligen man behöver ha mer än en patient. Att man har till exempel 5 patienter med samma sjukdomsbild. Och sen har man mera tyngd i analysen när man har 5 patienter med likadan sjukdom. Och sen tittar man genom deras genom och jämför med variation som finns vanligen hos människor och sen kan man hitta lättare en ny gen också.
Men vad gör vi sen när vi har hittat en sjukdom och vi har hittat en gen som tydligen är en orsak för den här sjukdomen? Vad händer sen?
Det första steget sen är att om man nu har tillräckligt många patienter så har man tillräckligt med genetisk bevisning på att det här troligen är den gen man har sökt efter och den gen som vars mutationer orsakar sjukdomen. Men sen många gånger om det är ett forskningsprojekt så måste man ännu göra så kallade funktionella studier för att bevisa att de mutationer som patienterna har att de påverkar också den där genproduktens funktion, proteinets funktion. Sällan räcker det bara med om man har bara några patienter att man säger att nu har de här patienterna en likadan sjukdomsbild och de har mutationer i samma gen. Men att man behöver ha mera bevis på att det är riktigt patogena de där mutationer eller varianter som man
har. Det låter som väldigt mycket arbete i att hitta orsaken och kunna bevisa att det här, just den här saken är orsaken till att den här sjukdomen händer på det här sättet som den gör.
Ja, och sen, ja, det är ganska mycket jobb. Och sen, om man sen önskar gå vidare att förstå de där sjukdomsmekanismerna och sen kanske också utveckla nya behandlingsmetoder. Sen, det är ett jättestort projekt som tar många, många år eftersom man måste förstå att varför är det att just den här mutationen i den här genen leder till det att patienten har de här symptomen och sen man måste ha olika cellulära modeller och djurmodeller många gånger. Att man kan inte forska allt på en cellodlingsplatta, till exempel om man forskar i epilepsi. Att man måste ha en djurmodell där man kan sen forska också i att hur den där mutationen påverkar hjärnans funktion.
Så steget från att hitta genen till det att vi kan fastställa att det faktiskt är så här den här sjukdomen fungerar, varifrån den kommer, till det att vi kan förbättra diagnostik och kanske vid något skede komma fram till nya behandlingar. Det här är arbete som tar väldigt länge, men att kunna diagnostisera en sjukdom är viktigt av många orsaker. Det är att patienten eller individen får veta vad det är som händer och vad det beror på och kanske vad framtidsutsikterna är. Men sen när vi talar om behandlingar så beror det ju helt på vad det handlar om. Om det är en gen som orsakar ett fel i klaffarna i hjärtat till exempel, så kan det hända att det är något vi kan rätta till kirurgiskt med en liten operation. Om det är något fel i hur ditt DNA kodar för ett visst protein, kan det bli en molekylär missfunktion som är mycket svårare att fixa med ett ingrepp. Men vi kanske kan dämpa effekten med någon form av medicinering. Medan andra fel i dagens läge kanske är helt obotliga. Vad är målet? Är målet att någon gång kunna med genterapier till exempel bota sådana eller förhindra sådana sjukdomar? Och vad är genterapier egentligen?
Ja, det är kanske den långtida målsättningen är att man skulle ha en behandling som riktar sig mot just det där felet själv. Men så som du sa, så det är en lång väg vanligen och det beror helt på vad den där genprodukten är, hur den fungerar och var i kroppen är felet. Är det nu i hjärnan som är en stor utmaning när vi har det här hjärnblodbarriär så att inte allt kan gå fritt från övriga delar av kroppen till hjärnan. Men sen kan man också när man hittar en ny gen, så ganska snart kan man göra en diagnostisk test, en diagnostisk gentest för just den där sjukdomen. Det är också bra för patienter och familjer att det är bra att de vet att nu beror den här sjukdomen på fel för det här genet. Det beror inte på det som jag gjorde kanske fel under graviditeten eller någonting sånt. Att det finns många följder av en exakt diagnos. Men sen kan många gånger, om jag tar nu exempel från min egen forskning, epilepsiforskning, det är att man hittar fel i en viss gen. Så det kan genast leda till det att man kan välja bättre vilken medicinering som finns tillgänglig för att förhindra epileptiska anfall. Man väljer att man kan att om det är en mutation i en natriumjonkanalgen så ska man undvika sådana mediciner som man vet redan att de dämpar funktionen av den där genen. Man väljer andra mediciner. Men sen att kunna påverka direkt funktionen av den där kanalen, det är en extra stort jobb för att förstå de där mekanismerna och hitta medel för att kunna förbättra funktionen av genen.
Att fastställa en exakt diagnos möjliggör en mer individualiserad behandling på sätt och vis. Vi kan ge bättre vård om vi vet vad det handlar om.
Ja, och också sen, om man nu funderar på epilepsi, att man har ju många epilepsi, antiepileptika medicinering emot epileptiska anfall som man kan använda. Men att genom just att man vet att vad är den där grundorsaken för epilepsin hos barnet, så kan man välja det bästa. Men sen finns det också andra, till exempel att man har vissa epilepsiformer som beror på en defekt i en gen som kodar för någon enzym. Och de har inte tillräckligt med det där enzymen i hjärnan. Så man har utvecklat terapier på det sättet att man producerar det där enzymet i labbet. Och sen kan man behandla patienten genom att ge patienten den där enzymen, men vanligen gör man det på det sättet att man måste ge den direkt till hjärnan, just på grund av det att man kan, att den där blod-hjärnbarriären finns där, att det är ganska drastiska behandlingar.
Ja, men de fungerar kanske?
På något sätt kanske inte botar hela sjukdomen, kanske förlänger den där sjukdomsprocessen och att barnen har längre liv än utan någon behandling.
I och med att folkhälsan har så bred forskning, vi forskar i sällsynta sjukdomar i genetik, vi forskar i folkhälsogrejer och mera allmänna sjukdomar och har olika perspektiv på hälsa, så sitter vi ju på en stor mängd kunskap och mycket kompetenta människor som också är erfarna i att läsa och sammanfatta och tolka vetenskap. Men just när vi talar om sällsynta sjukdomar och kanske genetik, så är den här kopplingen till hur den här informationen kan användas just på folkhälsan mindre klar. Hur tänker ni att det där sällsynta sjukdomar bidrar, forskningen i sällsynta sjukdomar bidrar till folkhälsans grunduppgift?
Alltså det som vi har lärt oss från, också från sällsynta sjukdomar och genetisk forskning, är det att vi kan förstå många liksom fysiologiska fenomen, många saker som händer i kroppen på grund av dessa sällsynta gener. Mm. Alltså vi har börjat förstå till exempel en så pass vanlig sak som tillväxten, alltså hur långa man blir. Mm. Så där är det jätteviktigt att vi har kunnat förstå vad gör de gener som leder till en jättekort kroppslängd och så vidare. Vår egen grupp har ju tittat på dyslexi som är den vanligaste inlärningssvårigheten i världen och i Finland. Och där har vi hittat några gener som har lett till att vi försöker nu förstå hjärnans utveckling och hur neuroner hittar sin väg till hjärnbarken och hur kontakter mellan hjärnceller utvecklas och så vidare. Så det är ofta så att när vi börjar försöka att förstå ganska sällsynta sjukdomar eller lite vanligare med sällsynta gener som leder till dem, så då kan vi gå djupare in i grundmekanismer av kroppens utveckling, fostrets utveckling och så vidare. Så där har vi en bra motivering till grundforskningen och forskning i sällsynta sjukdomar.
Fast man forskar i ett väldigt specifikt ämne, så kan det ge kanske lite oanad ny kunskap om andra ämnesområden som annars kunskap vi inte skulle haft tillgång till.
De där cellulära mekanismerna, de måste ju vara delvis samma också i de där vanliga sjukdomarna. Mm. Och genom att vi forskar i en relativt enkel, i citat, sällsynt sjukdom som beror på en mutation i en enskild gen som är jättekomplex att forska i för sig redan. Så genom att förstå mekanismerna bakom den sjukdom, så kan vi lära oss om de där viktiga cellulära mekanismer som måste vara också en del av det där komplexa. Jag tar nu exempel från min egen forskning, att jag forskar i ett epilepsisyndrom som är i princip en neurodegenerativ sjukdom, så att de där patienternas nervceller inte överlever tillräckligt långt. Och det är ju, man pratar om de här minnessjukdomarna i samhället, att de är ju neurodegenerativa sjukdomar.
Som Alzheimers?
Ja, som Alzheimers sjukdom, som är jättevanlig. Så att, och sen de där mekanismer som vi har hittat just i den där sällsynta sjukdomen, till exempel att de där immunförsvarscellerna aktiveras tidigt och det finns hjärninflammation involverad i sjukdomsprocessen. Det är samma saker som man är jätteintresserad av i forskning kring Alzheimers sjukdom. Att vårt hopp naturligtvis är det att genom att förstå bättre vår sjukdom kan vi också kanske stödja andra vanligare sjukdomar.
Så hur ser ni på framtidens möjligheter inom genetiken? Vad kommer de kommande åren att föra med sig i er forskning?
Alltså den storskaliga genetiska forskning som är på gång nu i dagens värld, den kommer att så småningom leda till att vi får nya läkemedel. Läkemedelsutvecklingen har ju blivit lite stående för ett par årtionden. Det har blivit jättefå nya innovationer egentligen i läkemedelsforskningen. Dessa storskaliga projekt i världen leda till att läkemedelsbolag kan nu komma igen igång med läkemedelsutvecklingen på ett nytt sätt.
Storskaliga projekt, talar vi om förra årets genombrott i vaccin eller
annat? Nej, vi talar nu om bolag som Decode Genetics och FinGen-projektet som utnyttjas av många stora utländska läkemedelsbolag till att få bättre mediciner. Det är såna projekt som leder till att stora läkemedelsbolag kan komma igång med billigare utvecklingsprocesser för mediciner, för nya mediciner. Och det kommer så småningom att leda till att vi får nya mediciner på marknaden. Mm. Och det är kanske en av de här stora förhoppningar som vi har idag för ett effektivt sätt att få nya mediciner.
Också, inte bara nya mediciner, också ny användning av de existerande mediciner. Det är också en viktig sak, att genom att förstå bättre mekanismerna så kan man också dra nytta av de mediciner som redan finns.
Just det. Beror det här på att vi har tillgång till bättre analytiska instrument och större datamaterial än någonsin tidigare?
Jo, det är absolut det att det här nyckeln till bättre läkemedelsutveckling är också i sällsynta genetiska varianter. Alltså, låt mig ta ett exempel. Vi vet nu att för människans vuxenlängd påverkar mera än 1000 gener. Det finns jättemånga gener. De flesta av dessa generna så påverkar tillväxten med en bråkdel av en millimeter. Alltså många hundratals gener som har vanliga varianter i befolkningen. Mm. Så de påverkar längden jättelite, men de påverkar tillväxten. Sen finns det några få sällsynta varianter som har en frekvens i befolkningen av en promille, eller alltså en i tiotusen eller någonting sånt. Så de kan påverka kroppslängden väldigt, väldigt starkt. Mm. Men det som är viktigt är att dessa jättesällsynta genetiska förändringar egentligen talar om att den här genens produkt, det här proteinet som den här genen producerar, så den kan reglera tillväxten på ett viktigt sätt. Och nu, det som läkemedelsbolag vill göra är att de vill hitta sådana sällsynta genetiska varianter för att hitta nya målmolekyler, nya protein som de vill sen utveckla läkemedel mot eller för. Alltså som läkemedel som skulle påverka dessa specifika nya proteiner där gener kan ha jättesällsynta mutationer som påverkar den här egenskapen. Och det är samma, alltså nu använder jag tillväxt som ett exempel, men samma gäller om vi vill utveckla nya mediciner mot högt blodtryck till exempel. Så då vill man hitta vilka sällsynta varianter i stora befolkningsgrupper, till exempel finländare. Så vilka sällsynta varianter leder till jättehögt eller jättelågt blodtryck? Och när vi hittar, när läkemedelsbolag hittar såna, så då vill de börja utveckla mediciner som påverkar precis dessa proteiner.
Så medicinen och läkemedlen kommer att bli mer exakta, kanske man kan säga individualiserade.
Och helt nya, alltså de här genetiska fynd på det här sättet kan leda till att det blir helt nya målproteiner, målmolekyler för läkemedelsutvecklingen. Mm. Som man inte alls har förstått tidigare.
Eftersom så mycket av vår forskning kretsar kring sällsynta sjukdomar, så finns det, varför är det annars viktigt att forska i de här?
Jag tycker att det är också en jämställdhetsfråga. Mm. Att man pratar alltid, att många finansierar kanske tänker på det sättet att varför ska man forska i sällsynta sjukdomar där det är sällsynta, att det är vanliga sjukdomar, det är vanliga, att man ska satsa alla pengar dit. Men det är just det att jag tycker att varje människa har rätt för en diagnos och för en så bra behandling som möjligt. Och därför tycker jag att man måste också satsa på sällsynta sjukdomar. Inte bara på grund av vetenskaplig intresse att man hittar nya mekanismer, men att alla har rätt till diagnos och den bästa möjliga behandlingen.
Mm. Och också det att vi inte vet om den forskningen vi gör i den här sällsynta sjukdomen kan ge upplopp till fynd som hjälper många, många andra i framtiden.
Ja, så är det.
Det kan vi inte utesluta.
Det är faktiskt på det sättet med dagens forskningsfinansiering att statens möjligheter till att betala för grundforskning och forskning för sällsynta sjukdomar, det har gått ner väldigt snabbt. På grund av att forskningen blir lite dyrare så småningom. Även om det blir mer effektiva metoder, så lönekostnader och allt ökar i samhället. Hyreskostnader ökar och allt ökar. Så det här. Men statens forskningsstöd har inte ökat på samma nivå, på samma hastighet. Så då är det egentligen privata aktörer i Finland som Folkhälsan och sen privata stiftelser som till exempel Sigrid Juselius stiftelse, Föreningen Liv och Hälsa, många andra som speciellt kan stöda forskning i sällsynta sjukdomar och i grundforskning. Så det är jätteviktiga källor för att vi kan fortsätta med den här typen av forskningen i Finland. Mm.
Nå ja, vår tid börjar så småningom ta slut, men skulle ni ha några sammanfattande ord om er syn på vart er egen forskning på väg och det där den genetiska forskningens centrala roll eller varför det är viktigt att vi håller på med det vad vi gör?
Jag skulle säga att den genetiska forskningen både i sällsynta och vanliga sjukdomar hjälper oss att förstå sjukdomsmekanismer, det hjälper oss att förstå vilka molekyler skulle vara viktiga mål för läkemedelsbehandling och så vidare. Men det att man kan ta denna kunskap till faktiskt praktisk användning behöver ju att vi når målgruppen som är viktigast att nå med tanke på att var behövs hjälp med folkhälsan. Och där är det äldre män gubbrådgivning som skulle vara nyckeln till en bättre folkhälsa.
Jag tänker också på det sättet att vi har ju gjort inom Folkhälsans forskningscentrum många jätteviktiga fynd inom genetik. Vi har identifierat många sjukdomsgener, men jag skulle vilja se nu att den där kunskapen sen också översätts till nytta till patienter, att de skulle få någon behandling. Att jag vet att de väntar på det, att jag går regelbundet och föreläsa till de patienter som har den där sällsynta epilepsiformen. Och jag kommer ihåg när jag började föreläsa för dem eller prata om min forskning för dem för 20 år sedan, så pratade jag om genetisk forskning och kopplingsanalys och RFLP och alla möjliga saker som jag är jätteivrig av mig själv. Men sen den frågan som ni hade, att när har du en ny behandling för oss?
Den är viktig och vi får inte glömma varför vi gör det här. Och det är för att människor ska kunna ha det bra. Juha Kere, Anna-Elina Lehesjoki, tack för att ni ställde upp.
Tack, det var jätteintressant att vara med.
Stort tack.